deras gemenskap. Han hade ju kunnat välja flera andra texter ur den heliga skrift som talar om den de heligas gemenskap. Men om vi rätt tyst och eftertänksamt läser detta stycke, så kan vi finna här många drag som kännetecknar de heligas gemenskap. Då kunde vi börja med själva slutet. Det var i Antiochia som lärjungarna först begynte kallas kristna, kristianer. De uppkallades alltså efter Kristus. Det är det ena av de två ställena i Nya testamentet där ordet kristen förekommer. Det är alltså ett ord som betyder samhörighet med Kristus, anhängare till Kristus. Och det ger oss strax anvisning om vad som är själva grunden för det heligas gemenskap. Det är givetvis Kristus. Det talas oerhört mycket i vår tid om gemenskap, om samverkan och samarbete. Och vår tid är fylld av olika slag av gemenskapsformer som ömsesidigt korsar och skär varandra. Varenda enskild människa befinner sig ofta, även om hon inte är en föreningsmänniska, i alla möjliga grupper, gemenskapsformer, vare sig hon nu vill eller inte. I samhället, på arbetsplatsen, olika slag av intressegemenskap, föreningar för särskilda ändamål inom eller utanför kyrkan. Vi är förenade helt enkelt genom personliga vänskapsband. Vi har familjen naturligtvis, som är den naturliga och grundläggande gemenskapsformen, och sen alla andra umgängesvänner utanför, där skilda personer kan förena i någon slags gemenskap. Där ibland kan vara en särskild krydda att man inte är precis av samma mening, utan åsikterna kan brytas och så därigenom samvaron befruktas. Det finns oändligt många sådana gemenskapsformer. Och ett av tidens lösenord är ju just gemenskap, samarbete. Nu gäller det för oss att se vad i det heligas gemenskap består. Det finns, just därför att det så mycket talas om gemenskap och samarbete, en tendens, som vi vet, i tiden att förflacka det heligas gemenskap. Att låta den innebära en gemenskap kring mer eller mindre perifera ting i kyrkan, eller kring rent världsliga ting helt enkelt. Då gäller det för oss att se vad som är mittpunkten, centrum och grunden för den kristna gemenskapen. Man kan i tidningarna till exempel, som här nyligen skedde, säga om en sammankomst att den präglades av stor enighet. Om man då frågar var det bestod denna stora enighet, den rörde sig endast om yttre ting. Ekonomiska diskussioner, för organisatoriska former och så vidare, sådant som man kan ha lite olika meningar om, men som inte nödvändigtvis behöver dela människor i olika grupper. Det är inte så svårt i den kristna kyrkan att nå en viss grad av enighet och samförstånd så länge man håller sig till oväsentligheter. Och det är ju på den vägen man går fram nu för tiden när man vill i kyrkan skapa en falsk enhet och sammanhållning. Man talar då om allt detta som förenar, som blir mer eller mindre perifert. Trots att man gärna säger att vi i det innersta är vi ett, det är bara vissa yttre ting som skiljer oss. I själva verket är det så, tyvärr, med den kristna splittringen idag, att i det innersta är vi skilda åt. Men när det gäller perifera ting så kan vi naturligtvis öva en viss samverkan och ha en viss gemenskap. Nu ser vi av denna teckning av de första kristna i Antiochia redan genom ordet kristna vad som var det sammanhållande bandet. Och det gäller för oss att tänka igenom vad ordet kristen betyder. Det har som så många andra uttryck förflackats och nivellerats, förytligats, liksom ordet kristenhet och så vidare. Vem är en kristen? Som jag säger, ja, det är en människa som är snäll och god och hjälpsam, hygglig. Det är den bästa kristna. Ofta är de som står utanför bättre kristna, kan man säga, för där ligger alltid en viss sanning. Men ändå ger det inte uttryck åt vad som är kristendomens bärande grund. Där har vi anledning att ständigt på nytt gå tillbaka till den förträffliga bestämningen av namnet kristen i vår katekes. Jag kallas kristen medan jag inom det heliga dopet är upptaget i Jesu Kristi församling. Och med henne tror och bekänner Jesus Kristus vara min frälsare och saliggörare. Där har vi själva centrum. Där har vi det som verkligen förenar oss. Dopet och tron. Många säger till oss, ja, det är ju dopet. Jag träffade för inte länge sedan en präst som sa, jag tror på dopet. Därför tror jag också på folkkyrkan. Jag tror på möjligheterna beträffande alla dessa människor som ändå är döpta. Det är ett föreningsband. Nå, det låter ju vackert. Men när man talar så glömmer man ofta, eller oftast, att det är två ting det är frågan om. Dopet och tron. I vår kyrka talar man gärna om dopet utan tron. Och vi vet till och med att man talar om kristendom utan dopet. Utan ens denna första grund. Låt oss alltså vända tillbaka till själva centrum. Det är Kristus själv som förenar oss. Det är tron på honom som förenar oss. Det är dopet som inlämnar oss i Kristus, som gör oss alla till bröder och systrar med varandra. Men i denna gemenskap står vi kvar ända så länge vi tror på Kristus. Ända så länge vi tror allt vad han har sagt. Allt vad han har lärt. Ända så länge vi är hans lärjungar. Inte hans mästare. Inte hans övermän. Som vet bättre. Utan hans ödmjuka lärare. Som lyssnar på lärjungarnas sätt. Hans trogna tjänare och förvaltare. Som alltid ser. Efter vad husbonden befaller och vill. För att följa hans minsta vink och lyda hans alla bud. Utan klokt, villigt och glatt. Vi kan gå vidare och se hur den kristna gemenskapen, hur det heligas gemenskap kan i yttre motto splittras. Med de kristna genom den förföljelse som utbröt för Stefanus skull. Då blev kristna lärjungar utspridda över ett stort område i det heliga landet. De kom långt ifrån varandra i yttre mått. De tvingades in i främmande områden det var en diaspora kyrka, en, låt oss ett ögonblick tänka hur det vore för oss om vi skulle på det sättet skingras och skiljas från varandra, leva en här, en där. Ja, egentligen är det ju i stor utsträckning så med den kristna gemenskapen idag. Den följer inte geografiska gränser. Den är inte beroende i första hand utav yttre förhållanden. Även om sådana yttre förhållanden kan betyda mycket för sammanhållningen. Det är naturligtvis lättare på många sätt att hålla ihop om man bor på samma ort än om man är kringspridd och bor en, den ena här, den andra där. Eller en liten grupp här och en annan liten grupp där. Och ändå är det inte stadens dike, som man har sagt, som är gränsen för församling. Det är inte landets riksgränser som är gränsen för kyrkan. Det är inte yttre förhållanden som konstituerar gemenskapen, utan det är osynliga band som är mycket starkare, mycket, på sitt sätt mycket tänjbarare. De kan tänjas ut hur långt som helst ut över hela världen, och ändå brister det inte. Det är det osynliga band som heter tron på Kristus, kärleken till honom, den gemensamma tron. Det är den heliga nattvarden, det är dopet, det är samma lära, samma ord, samma Herre. Allt detta förenar oss. Vi vet ju mycket väl hur vi kan vara skilda från människor som i yttre bor alldeles inpå oss. Från våra närmaste grannar eller kanske från till och med vårt eget husfolk. Genom oöverstigliga klyftor i det andliga. Där det inte går att överbrygga, där det knappt går att tala. Så kan det vara för många människor i denna tid, och så har det alltid varit med kristendomen, att den inte bara enar utan den också splittrar. Därför att den bryter ut en människa här och en människa där och drar henne in i den kristna gemenskapen och ut ur en världslig gemenskap. Detta visar alltså att det inte är de yttre förhållanden som för oss samman. Vi kan däremot vara innerligt och starkt förenade med en människa som bor på andra sidan jordklotet. Därför att vi har samma tro. Det är nyttigt för oss i denna tid att tänka på detta. Att meditera över denna första församling som tidvis var en diasporaförsamling. Kringspridd över ett stort område. Där människor levde ensamma, isolerade, där de ofta trodde sig vara glömda, både av Gud och av människor och i synnerhet av sina trossyskon. På det sättet lever många kristna i vårt land idag. På det sättet lever många bekännelsetrogna människor i denna vår förverkligade kyrka. Låt oss då komma ihåg att det heliga gemenskap är en verklighet, även om vi inte alltid ser den. Vi får tro på den. Och vi kan ofta förnimma dess realitet. Vi kan verkligen starkt erfara att det är inte bara ord, utan verklighet. Och sådana dagar som vi har fått vara med om nu, när vi har kommit från olika delar av landet, tillsammans bekräftar detta. Här har många gått ensamma. Och åtskilliga ska väl tillbaka till en relativ ensamhet. det kanske få förstår eller ens vill förstå en, då är det gott att minnas att det finns något som heter det heliga samfund. Kristi kropp, den osynliga kyrkan, den verkliga kyrkan, kyrkan i egentlig mening, där alla ett i tro, i tänkesätt, i lära, där det inte finns någon splittring. Vi kan vidare se hur i denna det heliga gemenskap man tog hand om varandra. Det är ju Barnabas det stora föredömet. Han vars namn betyder ungefär tröstaren, förmanaren. Han for den långa vägen från Antiochia till Tarsus för att hämta Saul, som tydligen var bortglömd, isolerad, misstrodd i den kristna kyrkan. Här fungerade den kristna gemenskapen. Här visade sig det heligas gemenskap vara en realitet. Det var inte en tillfällighet att Barnabas sökte efter Paulus. Han måste ha tänkt på honom mycket. Han måste ha bett för honom. Han måste ha förstått att denne man var kallad av Gud på ett särskilt sätt. Men vare sig nu det är frågan om så kallade nyckelpersoner som är kallade att göra stora och märkliga ting för Gud, eller mera vanliga och till synes obetydliga människor, så är detta någonting oerhört viktigt, och där vi väl allesammans måste erkänna vår försumlighet. Låt oss tänka efter var för sig, om vi inte vet om sådana där ensamma människor. Så lever kanske i en mycket okyrklig eller falsk kyrklig omgivning, glömda av sina trosbröder kanske. Här kan det heliga gemenskapen fungera. Här kan banden som förenar oss bringas att bringas till liv. Vi kan genom personliga kontakter, genom brev och genom besök överbrygga, vinna, stödja, uppmuntra den som kanske håller på att gå under i ensamhet. Och så till sist ska vi stanna inför det märkliga som ju slår oss hela tiden när vi läser i synnerhet den förra delen av apostlagärningarna. Hur ifrån en liten, till en början mycket obetydlig, till antalet obetydlig grupp människor, där utgick en oerhörd kraft därför att vi var förenade med varandra i det heliga gemenskap, därför att vi var förenade med Kristus, därför att vi var uppfyllda av den heliga ande. Vägen ut till erövring bland människorna, den börjar alltid genom att man går inåt. Det talas väldigt mycket i vår tid om kontakter. Kontakter hit och kontakter dit. Kontakter med organisationer och kontakter med nyckelpersoner. Kontakter med överhetspersoner. Kontakter med politiker. Kontakter med affärsmän. Kontakter med alla slags människor. Grupper och enskilda. Och det blir ofta ingenting av det. Kyrkan planerar och planerar stora ting, men glömmer det som är själva kraftcentrum. Det som innehåller denna dynamiska, väldiga, oemotståndliga kraft. Det som har talats om vid flera tillfällen här, som är själva slutorden på pingstberättelsen, dessa för att endräktigt samman kring apostlarnas undervisning, brödergemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. En kyrka som är splittrad kan inte ärva världen. Och inte heller förmår hon ärva världen om hon lyckas åstadkomma en falsk endräkt genom att förtiga och undvika de brännande väsentliga frågorna så som man gör nu idag i vår kyrka. Vi måste in i själva centrum. Vi måste operera, skära upp varbölden, att den bulnande fred som nu råder i kyrkan brister på det rätta sättet, att varet får rinna ut och läkedom kan komma. En kyrka som förtiger sanningen för att därigenom nå en yttre enhet, den kan aldrig ärva människor. Vad är det för en tro hon ska vinna människor för när hon undviker att tala just om trons väsentlighet? När det är liksom obildat att i prästliga och kyrkliga sammanhang föra väsentligheterna på tal, därför att det strax blir oro och strid. En sådan kyrka är maktlös, hjälplös. Hon är en falsk kyrka. Det betyder inte så mycket om man är många eller få. Det står i Herrens makt att giva seger genom få, lika väl som genom många, står i skriften. Det gäller om den första kyrkan och det gäller om kyrkan än idag. En handfull människor som är fyllda av helig ande, som är förenade i samma tro på Kristus, som är förenade med Kristus i ordet, bönen och den heliga nattvarden, som står på samma grund, som är förenade genom kärlekens och fridens band, kan uträtta stora ting för Gud. Låt oss söka oss inåt mot de eviga källorna för att den heliga, de heligas gemenskap ska växa fram. Låt oss komma ihåg att själva uttrycket de heligas samfund eller de heligas gemenskap som står i den apostoliska trosbekännelsens tredje artikel, det betyder ursprungligen delaktighet av de heliga tingen, av de heliga gåvorna, delaktighet just av apostlarnas tro och lära, av Kristi lekamen och blod, av dopets välsignelse, delaktighet av Kristus själv, gemenskap i bönen. Det är de heligas gemenskap. Vi ser av den första kyrkan hur dessa män och kvinnor som var sammanslutna i denna heliga gemenskap kunde uträtta väldiga gärningar för Gud. Låt oss gå samma väg, och det betyder till Herren Kristus själv. Låt oss bedja om att själva ordet kristen må bli inte bara ett namn utan en verklighet. Att vi blir stämplade, märkta till hela vår varelse av
Kristus själv. Amen. O du Kristi ande helga mig. O du Kristi lekamen bevara mig. O du Kristi blod rena mig. O du vatten som flöt från Kristi sida, två mig ren. O Kristi lidande helga mig. O Kristi uppståndelse stärka mig. O gode Jesu, hör mig. Gör mig i dina sår, bevara mig i din uppståndelses kraft och glädje. Tillåt ej att jag blir skild från dig. Försvara mig för själva fienden. Kalla mig till dig i min dödsstund. Och bjud mig förbliva hos dig i evigheternas evigheter. Amen.